Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. Välkommen Charlie.
Tack, tack.
Kul att ha dig här idag.
Ja, roligt att vara här.
Ja. Vill du berätta lite mer om dig själv och varför du sitter här hos mig idag?
Yes, jo, jag heter då Charlie som sagt och jag är uppvuxen här i Jakobstad. Bodde här fram till gymnasiet då, tills att jag tog studenten. Då flyttade jag ganska direkt till Umeå och började studera där. Så bodde jag där ganska länge, typ 5 år tror jag va. Och sen nu då, för snart 3 år sedan så flyttade jag till Göteborg. Och nu bor jag där då, jag läser till socionom.
Okej. Okay. Vad studerar du i Umeå?
Statsvetenskap. Mm-hmm. Jag blev nästan färdig med kandidaten, men jag tänkte jag skulle nog skriva den. Så jag blir färdig med det också. Men det lämnar lite på hälft då. Men tanken är nog att jag ska bli färdig med den.
Okej. Okay.
Precis.
Just det. Mm. Hur trivs du i Göteborg? Det har du börjat prata så där fin göteborgska.
Nå, inte det. Jag älskar deras dialekt, men inte kan jag härma dem så bra. Inte. Men... Mm. Men nu får man ju anpassa sig lite hur man pratar och sånt för att vi ska förstå.
Ja, men jag kan tänka mig det. Är det lika glada som man får den här bilden av?
Jo, men jag tycker faktiskt att man brukar säga att det är sådana goa gubbar. Mm. Det är den bild jag har av dem. De möter nästan aldrig på någon otrevlig göteborgare. Det är sådär glad överlag.
Okej, men vad härligt. Mm. Lite annat än lilla Österbotten.
Nåja, no,
no. Nej, nu är vi väl trevliga här också. Det är kanske inte lika, man kanske inte lika så här öppen som man kanske är i Göteborg, kan jag tänka mig.
Mm.
Just det. Alltså, idag så ska vi ju prata om dig nu då främst. Och din, vad ska man säga, könskorrigering och din resa till det.
Ja, det känns som att de här begreppen ändras så ofta. Ja. Men alltså för mig spelar inte så stor roll. Könskorrigering går bra, visst.
Yes.
Ja.
Mm. Mm. Var någonstans börjar dina tankar på det kom?
Alltså det är nog svårt att säga något exakt. Alltså tidpunkt när jag vet som att nej, men det här är vad jag ska göra, det här är jag. Men... just för att jag här i Österbotten då jag växte upp, det var inte någon man talade om. Jag vet inte att det fanns. Nu då jag ser tillbaka till då jag var barn så det är klart att det fanns vissa tecken då. Jag tycker då var, på den tiden var det som mer tydligt som skillnad på flickor och pojkar. Mm. Nu är det som mer att man får vara som man vill.
Mm.
Men just det här, kanske jag tänker på, jag trivdes inte. Några sådana här flickkläder, det kanske är det första jag kommer att tänka på. Jag är uppvuxen med 3 bröder och där var ju tjena förstås, så inte fick ju klä mig som dem riktigt. Att nu måste man ju ha klänning och sånt på fester och inte vad det är något jag ville ha.
Nej.
Så där, inte ville jag ha lång hår heller. Jag vet att det är sådana typiska saker som att man säger att ja, men flickor ska ha klänning och sånt. På den tiden, men nu har det ju ändrats så mycket, så bara för att en flicka alltså vill klä sig med en pojk så betyder det inte att hon vill vara en pojk.
Nej,
förstås.
Precis.
Men jag ser det här som ändå någon sorts tecken på att nå vara lite annorlunda då. Som barn då, men alltså egentligen var det främst då, kanske när man blir lite äldre, 13-14, kom in i puberteten och då som man märkte att något faktiskt var riktigt fel. Ja, för det hände ju så mycket då. Och innan hade jag som trott att nej, men det är inte något som kommer hända mig. Jag hade som förträngt det. Tänkte att nej, men det hände som inte mig. Mm. För att jag kunde som inte föreställa mig att sånt skulle hända mig. Alltså puberteten.
Nej, precis.
Men ja, det hände ju ändå.
Mm.
Så det var ju hemskt, tyckte jag. Alltihop med det.
Ja, man känner sig säkert ganska malplacerad och kanske lite så annorlunda. Och kan jag tänka mig att det kanske var så.
Precis.
Just i puberteten så är det ju väldigt så här, eller när man kommer i högstadieåldern så då handlar det ju mycket om pojkvänner och flickvänner hit och dit och sånt. Och det var ju kanske också någonting som du märkte då.
Ja, exakt. Och också här, Janu, när du sa det här pojkvänner och flickvänner, alltså just det här pojkar var jag aldrig intresserad av. Så egentligen var det här det första som jag upptäckt som att ja, men nå är kanske fel.
Mm.
Kände som att nej, men jag vill inte ha något sånt, och alla flickorna talar ju om pojkvänner och sånt, och ja, nej, det var som inte något för mig.
Nej, precis.
Och det var ju som inte heller något man talade om riktigt då jag växte upp, att ja, men det finns homosexuella och sånt.
Nej, om man tänker redan på den biten så, alltså hur gammal är du idag?
Jag är 27 nu.
27, ja. Yes. Ja, så redan då du var ung då, eller i tonåren, ja. Så det här, nej, det var ju nog som inte alls lika accepterat. Inte skulle jag nog säga att det är accepterat idag ännu, men ändå mycket bättre.
Precis.
Så, ja, så länge man kanske inte far ut på landsbygden så långt.
Exakt.
Ja. Nej, men vi går väl mot en bättre tid, en mer accepterande tid, det hoppas jag i alla fall.
Ja, men det tror jag.
Men hur började dina tankar fara så här då? Du sa att det var en ganska hemsk tid då du började upptäcka att det var någonting som du sa att det var fel.
Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva, bara att det var som att det är sån likhet på något vis, för att jag visste ju som sagt inte att det fanns den möjligheten att man kan korrigera sitt kön. Då tänkte jag som att jag är bara accepterad att men jag får väl leva och dö som en kvinna då. Bara försök finna sig i det, men det var ju som ändå tragiskt på något vis. Man gick ju som så mycket in i sig själv, blev nästan som ett skal för att man vantrivdes så mycket med sig själv och inte, ja, vad man såg i spegeln och allt. Att man jag fick som aldrig möjlighet riktigt att utvecklas. Som person kände jag. Så det var ju tråkigt. Men jag minns att sen hur det var jag fick reda på att det finns den här möjligheten att korrigera. För det var ju inte något man talade om och inte något vi fick veta om i skolan eller något. Men jag antar att det var på tv jag såg det. Eller i någon tidning. Från Sverige då. Kanske det var där jag fick lite tankar om att jag skulle flytta till Sverige då. Jag vet inte, men i alla fall så såg jag att men där finns det folk som ja, korrigerar sitt kön och alltså kan börja leva helt och hållet som det andra. Och då kände jag som direkt att ja, men det här är nog för mig. Men eftersom jag var kanske ja, 15-16 år då, men eftersom det inte var någon man talade om här och jag kände verkligen inte att det skulle vara accepterat, så tänkte jag att jag får helt enkelt vänt på rätt tillfälle. Och det var då när jag flyttade till Sverige. Men det var ju ändå jobbigt för vi så lång väntan. Jag skulle som ändå gå hela gymnasiet. Och så jag var ju så överlag så rädd av mig och ja, rädd för människor överlag, alltså vad folk tycker om mig och ja, vågar inte riktigt uttrycka mig själv så mycket. Så ja, men ja, så jag fortsatte så där i gymnasiet, inte kom jag ut som något riktigt. Annat än, jag kanske som homosexuell då, till några kompisar i gymnasiet. Men det var det enda. Sen då efter studenten så flyttade jag som sagt till Sverige då. Då klippte jag mig håret genast, för jag var ju uppväxt med att ha långt hår hela tiden. Och ja, började klä mig mer maskulint minns jag. Så jag ändrade som helt och hållet stil. Det var redan de många som stod och kände igen mig för att jag ändrade så mycket fysiskt. Och så bodde jag i Umeå då, men inte... Inte var ändå som att jag då vågade som ta det här steget att söka hjälp för det här. Nu är jag ändå då så rädd då, att ja, vad ska folk säga och tycka och sånt. Så ja, så jag tog nog till 2017 då ända tills jag gick och sökt hjälp för det här.
Okej. Var det här någonting som du gick med helt själv, de här tankarna som under hela din uppväxt? Eller var det något som familjen var medveten om eller...?
Under uppväxten när jag bodde hem så var det som själv egentligen just, alltså det är så svårt när det inte finns något begrepp för det, just det transsexualism då som det heter, så alltså, man tror ju som att det är något riktigt fel på en, att man är typ störd som har sådana tankar när man som inte vet att det finns människor som är på det här sättet. Så ja, det var nog när jag gick med själv på det sättet, ja.
Ja, nej, alltså det är ju det som är så hemskt också, att, det, att man ska gå med den här skammen och just att man inte ska kunna acceptera sig själv och att man känner att man behöver, att det är någonting som är fel från att man är liten och som du sa, du gick ensam med det och det fanns inte riktigt något begrepp för det just då. Men samtidigt så är det ju någonting som man ser att folk kommer ut med mer och mer i dagens läge. Mm. Så att jag tror ju inte att det är någonting som någon heller vill gå igenom bara för att få uppmärksamhet eller för att göra en kul grej.
Nej, jag har svårt att tänka mig.
Ja, så det finns ju nog alltid en orsak bakom.
Precis.
Det här. Och någonting som man kanske har just gått och mått väldigt dåligt över en väldigt lång tid och som är ett jättestort steg att ta, just att man faktiskt vågar vågar bli den man vill vara.
Mm, verkligen.
Mm. Så 2017 så sökte du då hjälp för det här?
Yes. Mm. Jo, för att ja, anledningen då var jag, då hade ju mått dåligt så länge och jag blev ju som egentligen bara värre och värre på något vis. Till slut upplevde jag väl mig, ja, men som ingenting. Alltså, jag var ju som sagt så rädd av mig vad folk ska tycka och vad är det då fortfarande, men till slut mådde jag så dåligt så jag tänkte, men liksom, spelar liksom ingen roll längre vad som händer, kände jag nästan.
Mm.
Så jag var egentligen i det skedet då som jag gick och sökte hjälp, för att, eftersom jag var så tänkte att jag ingenting spelar någon roll, så då kan jag lika bra gå och söka hjälp för det som jag funderar på så länge och prova och se vad som händer. Så jag var i december 2017. Jag gick då precis innan jul, för jag tänkte om jag väntar till januari då kommer jag bara vänta ännu ett år innan jag går. Så jag gick på några drop-in till ungdomsmottagning i Umeå, för jag var som, vad var jag, 23, 22 år då. Eller, ja, kanske jag var 21.
Någonting där.
Ja, precis. Så då, ja, så då gick jag i alla fall dit i ungdomsmottagningen och träffade då, ja, var det någon sjuksköterska, och så sa jag som bara då för första gången, ja, men vart ska man vända sig om man tror man är transsexuell? Så inte var jag som något konstigt med det, och då var jag så rädd, så att om någon där då skulle ha haft så dåligt bemötande eller som varit negativt inställd, så då skulle jag som ha gått hem genast. Mm. Men så där hade jag tur att, och sen egentligen genom hela processen att det här bara stött på jättebra bemötande.
Vad härligt.
Ja, otroligt faktiskt. Men ja, så det var inga konstigheter där då, utan hon bokade som in en tid då till januari, tills när jag skulle komma tillbaka då efter jul. Så fick jag träffa en psykolog där då. Det var inte som där processen började, utan man får ju som dit för att jag får berätta vad man känner och sånt, och varför, vad man vill ha hjälp med. Så skickade hon då en remiss till psykiatrin i Umeå. Det var i mars jag fick fara till psykiatrin.
Okej, okay, så det gick ändå ganska snabbt där, eller så här att du fick bra stöd.
Precis, ja, verkligen. Så ja, där vid psykiatrin då i, som jag var då i mars, och där träffade jag en till psykolog. Och det var inte heller där processen började, utan där skulle jag igen bara berätta ännu ett varv om typ, jag inte vet, min barndom och hur länge jag känt det här och vad jag vill som gör med mig själv. Och ja, hon tyckte nog det lite som att, ja, men det kan säkert passa in på det att, att göra den här korrigeringen. Så då skickade hon en remiss till det här, vad heter det, könskorrigeringsteamet, Umeå tror jag det heter. De är också där vid psykiatrin, men de jobbar ju som helt separat just, eller enbart med det här, könskorrigeringar och sånt. Så fick jag komma dit, då var det redan i juni, så där hade jag tur att jag fick komma så snabbt dit. Eller det låter ju länge som att, ja, men jag sökte hjälp i december och fick komma i juni och påbörja processen, med de här köerna har jag hört har blivit så otroligt långa att man kan få vänt flera år i dagsläge. På ett vis är jag så jättetacksam att jag gick den där gången då i december 2017 och faktiskt sökt hjälp att jag inte måste ha vänt så länge då på det sättet. Ja, så där på där vid det här könskorrigeringsteamet, så då träffade jag fast deras psykolog och berättade ännu ett varv då, samma sak igen. Och jag tyckte jag ännu, måste säga, var så bra med den ungdomsmottagningen, att den här psykologen där, att i väntan på att jag skulle komma till det här könskorrigeringsteamet, så hon var alltid som noga med att, alltså jag fortsatte att träffa henne varje månad. För hon märkte kanske att jag mår dåligt eller något, för jag berättade ju där om att, nej, men det är ju som inte jag berättat åt någon annan. Mm. Så hon var alltid noga med att som bok in en ny tid, så jag fortsatte att träffa henne varje månad där under 2018 då, ända tills jag fick komma till det här könskorrigeringsteamet. Så jag var som ändå inte helt ensam.
Men vad skönt.
Ja, verkligen. Så jag tyckte det var bra. Ja, men så träffade jag psykologen då, som sagt, där då. Och det, ja, det var där processen började, för jag var också av samma åsikt att, ja, men, eller, jag hade ju förstås, jag sa ju förstås att, nej, men det här är ju vad jag vill göra och sånt, och han tyckte då att det passade som att, ja, att, ja, men vi började processen då helt enkelt. Ja, så då några månader efter det träffades kurator. Ja, egentligen bara att man sitter och svarar på en massa frågor om sitt liv, att de går igenom precis allt, allt från ens barndom, ens förhållanden, relationen med familj, vänner, ens källbild, precis allt går det igenom. Så det är ju ganska tärande på något sätt, men jag förstår ju som varför man gör det, att, alltså, för när man har fått den här diagnosen då, så, som så, då har man ju rätt i de här behandlingarna, alltså hormoner, operationer, det är så permanenta saker man gör ändå, alltså när man gör de här operationerna och sånt, så är det som inte något man kan göra till vem som helst. Nej, så jag förstår ju att
precis, om man kanske inte, om man ångrar sig sen, så är det ju kanske inte så lätt att, jag vet inte, att operera sig tillbaks.
Nej, precis, och typ man hör ju att jag har mörk röst, att inte får man ju som tillbaka sin ljusa röst om man ska sluta de här hormonerna till exempel.
Men ändå ganska, då du pratar om att man måste få den här diagnosen, det låter på något sätt så negativt.
Ja, jag låter lite gammaldags, som att man typ är sjuk eller något, men som krävs i alla fall.
Ja, det skulle börja bli lite något sån här, att för att få bli den då, vad menar du att vara eller någonting?
Precis.
Men jag förstår ju liksom tanken bakom att man måste ju sätta någon diagnos då för att, just som du sa, få rätt i de här hormonerna och operationerna.
Mm, exakt.
Var de här operationerna någonting som var gratis för dig?
Jo, jag var inte ännu svensk medborgare på den tiden, men eftersom jag var folkbokförd där, alltså att jag var fast bosatt där, så hade jag som rätt i hela den här processen och svensk sjukvård, så det har nog varit gratis alltihop för mig.
Vad härligt att höra att det ändå. För det kan ju vara också någonting som begränsar någon, och ifall det kostar jättemycket pengar.
Precis.
Okej. Och jättebra där att du hade just stöd från den här psykologen också, för att jag kan tänka mig att du äntligen har kommit igång med det här och vågar börja tänka de här tankarna, att men tänk om faktiskt det här lyckas något.
Exakt.
Så då är det ju jätteskönt att ha någon att boll alla tankar med.
Ja, så är det.
Vi var vi i juni någon gång då? 2017?
Eller hade 2018.
2018?
Jo, det var just då processen började.
Precis det.
Så ja, egentligen 2018, så då fortsatt bara den här processen, alltså med just de här samtalen. Jag fick träff kuratorn några gånger och sen psykologen igen. Ja, så fortsatt sen, och så resten av 2018 jag träffade dem kanske med varannan månads mellanrum eller var tredje. Så får jag då ända till mars 2019, så fick jag träffa deras läkare. Som då gjorde den här bedömningen, eller det var hon som gav mig då den här diagnosen, transsexualism. Men jo, ja, förstås, då hade, just då i början av 2000, eller under det 2018, så då hade jag ju som inte berättat någon ännu, någon anhöriga eller något sånt. Så jag levde som med mitt gamla namn då ännu, så jag var tärande kan man säga, att gå och bära på att det här själv samtidigt som man gick en, alltså en hel psykiatrisk utredning i smyg. Ja, men ganska obeskrivet faktiskt. Men...
Och du levde ju kanske lite så här på ett sätt dubbelliv. Att du hade ett liv hem i Finland som stod ganska still. Och sen var du i Sverige och gjorde väldigt stora förändringar.
Ja, precis.
Och att du kom med det nya livet tillbaka, så måste ju vara ett väldigt, eller ganska hög tröskel att våga faktiskt berätta för alla nära och kära.
Precis. Jag gick faktiskt så långt att i december 2018 så skickade jag in det här ansökan om namnbyte till Skatteverket i Sverige, och det är ju väldigt smidigt. Anledningen till att jag valde Charlie är det, det är inte så där jättelångt från mitt gamla namn, och det är ju lite ovanligt ändå, tycker jag. Så då jag tänkte, ja, men varför inte? Jag kom inte på något annat riktigt heller.
Nej,
så jag
bara,
men jag tar det då.
Men Charlie är jättefint. Jag minns jag hade min äldsta katt som är, han är 13. Och jag minns då jag skulle döpa honom, så var jag så att, åh, ska han heta Melvin eller ska han heta Charlie? För jag tyckte Charlie var så jättefint namn, men det blev Melvin i alla fall.
Ja, okej, okay. Ja, ja.
Ja, men det är inte så vanligt, det är inte jättefint namn. Det.
Ja, tack, jo. Ja, men så kikade jag in då ansökan, det var som bara via Neta då egentligen. Och sen typ någon vecka senare då, precis innan jul, så fick jag hem ett brev. Och på det brevet då stod det Charlie Åstrand, och då, det var som då jag insåg, nej, men vad har jag gjort? Ja. Jag bara, oho, där stod det Charlie, och så åkte jag nu hem och firade jul med min familj då, som vanligt. Jag har typ gjort upp någon plan med min psykolog att, ja, men här under julen du ska komma ut till din familj. Jag typ, vi hade suttit och riktigt planera hur det ska gå till, men inte våga jag henne.
Ja. Men du hade ju klippt håret och du hade ändrat din stil ganska mycket, men återgick du till liksom en mer feminin sida då du kom hem då, eller stod du fast ändå vid den här?
Ja, åtminstone det var jag som nog fast vid att just det här, att jag uttryckte mig mer maskulint, att jo, så jag klarade åtminstone av att
Men de ställde inte några frågor om det då, eller så här, och fundera lite vad som händer i Sverige?
Nu nog reagerade du förstås på att jag ändrar stil, men det behöver ju som sagt inte innebära att man alltså vill göra en könskorrigering. Men det är ju klart att de sa ju efterhand att nog var ju som ändå ett tecken på att vart det var på väg.
Precis. Okej, men så det förblev en hemlighet ännu där kring julen.
Ja, precis. Jo, så åkte jag tillbaka då till Umeå i början av januari. Och då hade ju namnbyte gått igenom som sagt, och då hade ju som börjat ändra till olika register, så typ i skolans register, och jag jobbade typ som personlig assistent på något boende, och där hade ju ändrats, så typ min chef ringde mig och frågade typ om jag bytt namn, och jag bara jo, och inte var det någon stor sak då bland mina kollegor, utan de var som bara, men hej Sverige, så det är ju lite sådär att folk är som bara okej, typ, var bara glada, och samma på skolan och klasskompisar och sånt, det var ju men det var ju då det här alltså riktiga dubbellivet började, kan man ju nästan säga, för att då levde ju som Charlie då i Sverige 2 månader blev det egentligen, utan att någon här i Finland vet om det.
Men det måste ju ändå ha varit ganska skönt att du lite så här fick växa in i din nya identitet på något sätt, i den, utan att någon var så här jättedömande, att du ändå fick så här, jag vet inte, ta det i din egen takt.
Ja.
För att du var ju ändå i Sverige, även fast det var människor som du hade känt i några år där. Men det var ju inte här släkten och ja, sådana barndomskompisar som hade känt dig som den du var in.
Precis. Ja, så det var ju som en mjuk start, kan man säga då, att först berätta till dem i Sverige. Men sen, jag var ändå så fast vid att jag vågade inte berätta. Det var som nästan låst på något vis, jag vet inte.
Vad tänkte du att skulle, vad var liksom dina värsta tankar?
När jag hade börjat på det här så länge och gått hela den här utredningen, så är det såklart mycket, jag vet inte, katastroftankar. Och det var ju mycket det jag hade ält då med de här psykologerna när jag träffade allt. Typ jag tog upp allt hemskt som kommer hända, att jag kommer liksom bli lämnad och helt ensam här i världen och sånt, fast de... På det viset var det så bra att jag hade så tät kontakt med de här psykologerna, för de fick ju mig som inse att det är väldigt irrationellt. För jag vet ju själv vilken familj och sånt jag kommer ifrån, att inte de såna människor. Nej,
precis.
Men när man är så in i sig själv och tror det värsta så, Men så det var typ någon vecka då innan jag skulle träffa den här läkaren då, som skulle ge diagnosen, så var jag träffa psykologen. Och då sa han ju som det, vi kan ju som inte riktigt ge diagnos och börja kika remisser till just de här behandlingarna och, som ändrar en fysiskt. Om du inte berättar för dina anhöriga, det skulle bli väldigt konstigt på något vis när jag skulle börja typ ta hormoner och sånt. Och jag vet inte. Men så var jag väl i det kedja då som, typ veckan innan jag fick den här diagnosen då, som min familj då fick reda på det, och som jag bytt namn överallt då till Charlie.
Okej.
Jo.
Men hur var deras reaktion? Alltså fick de veta det via det här namnbyte, eller var det du själv som berättade åt dem?
Det var nog en namnbyte på något sätt. Och jag vet inte, jag tror jag typ skickade någon bild på mitt ID-kort till någon av mina bröder.
Ja.
Till min lillebror, men han vågar inte säga något till dem. Så han ringde till min stora bror som bodde på Åland. Så han ringde till mina föräldrar och berättade. Fick jag det i efterhand, men... Och så ringde mig då, men jag vågade inte svara något. Det var typ svara typ först dagen efter och det är typ 20 missade samtal. Men, men så ja. Men ja, så när det till slut fick tag på mig då, så då var jag som, det var som bara, ja men här okej, okay, typ att ja.
Och så var det en jättestor lättnad.
Ja, ja verkligen. Det var jag faktiskt.
Att, för det var ju kanske det där sista steget.
Mm, precis. Mm. Ja, och så fick jag då som sagt det här diagnosen då. Och då skickade hon det här remissen då till det som jag ville få gjort. För först och främst var hormonen då förstås som jag var ute efter.
Mm.
Så hon skickade det här remissen då till Karolinska i Stockholm. För de hade ingen hormonläkare i Umeå på den tiden. Eller av någon anledning, men det gick väldigt snabbt. Det var sen redan i november som jag fick åka över då dit och få de här hormonerna utskrivet då.
Okej. Okay. Och hur funkar det med de här hormonerna? Får du tänka dig att nu pratar du med någon som absolut inte vet någonting om det här. Och jag är jätteintresserad, för det är så intressant ämne att man börjar äta hormoner. Eller,
ja, injektioner.
Okej, okay, just det. Mm. Injektioner i var? I armen, magen?
Nej, CT-muskeln
okay,
typ ja. Var tionde vecka. Så jag måste ju som gå till en vårdcentral då och få det gjort, men...
Just det.
Precis.
Okej. Okay. Och vad var dina första så här tecken på att du märkte att det funkar?
Nej, jag var nog rösten egentligen. Och jag minns i början var jag riktigt taggad. Jag typ spelade in min röst varje vecka. Som för jämför, fast man hörde ju nästan inte någon tjena de första veckorna. Men bara de här jättesmå förändringarna så blev jag jätteglad över. Ja, så inte vet jag. Började få med skägg med tiden, inte så mycket, men ja. Främst där rösten då, såklart kroppen och börja ändras. Att, att ja, kroppsformerna ändras ju, att man kanske får bredare axlar och ja, mer muskelmassa. Och det är ju det här typiska.
Just det, okej. Okay. Fanns det några biverkningar också som man kan få av det här?
Ja, inte vet jag. Tunnhårighet kan man ju råka ut för. Det är jag lite rädd för faktiskt nu ändå. Gått på de här hormonerna i 4 år nu. I november var det, men inte det. Och jag märkte av så mycket. Jag har väldigt tjockt hår som tur. Men annars så där långsiktigt. Det är ju ganska nytt fenomen på det här. På något sätt just det här att man tar hormoner som... Alltså när man är född som biologisk kvinna. Då, men så ja, så där långsiktigt så vet jag inte riktigt.
Nej.
Det får man ju se med tiden vad som händer.
Men du måste liksom äta dem konstant i ditt liv, i hela ditt liv?
Ja, precis. Om jag vill fortsätta ha de här effekterna så är det nog hela livet.
Okej, okay.
Ja.
Just det. För annars så återgår man till liksom...
Vad
händer om man slutar med det?
Nej, det är väl kanske fettfördelningen som ändras tillbaka då. Att man får mer på höfterna igen då. Mindre muskelmassa, men rösten lämnar ju så här. Och skägge också, så det... Just så det är inte riktigt något man vill ångra.
Nej, precis. Ja. Okej. Okay. Men alltså är vi nu i, vad sa du, november, är vi på 2020 eller 2019?
2019.
Precis. Så det var ju inte corona då ännu.
Nej, sån tur.
Ja, det var ju nog jättetur, för då skulle du säkert ha hamnat och vänt ganska mycket längre. Eller kanske du har blivit påverkad av
det. Ja, jag har nog blivit. Tanken var att det ska vara ett års väntetid på den då, att jag ska ha fått få i mars 2020. Och jag fick en tid inbokad då. Och träffade min kirurg då. Han till och med ritade på mig vad han ska operera och sånt. Det var som dagen innan. Men då, dagen efter då, det var ju precis när corona hade kommit, så ringde de från sjukhuset och sa nej, men det är underbemanna, att vi måste ställa in operationen. Och efter det bröt ju det här corona ut ordentligt, så då ställde jag in alla sådana här icke-akuta operationer. Så då hade jag som ingen aning om när det kommer bli av. Så det var ju väldigt hemskt. Jag var ju så inställd på att nej, men det här kommer ju äntligen få göra. För jag hade ju väntat jättelänge på den här operationen. Precis. Och det var ju något som jag verkligen ville ha gjort. Så jag får till ja, september då, 2020. Mm. Så inte måste jag ändå veta så det är jättelänge, eller det var ju länge, mm, då kände jag, men...
Men det var inte ett år till i alla fall.
Mm, precis, mm, det var ju som ett, ja, ett halvår jag måste ha vänt, så mm, det var ändå bra på det sättet.
Ja, precis. Och den blev av då i september?
Mm, precis.
Mm. Okej. Okay. Är det en väldigt komplicerad operation? Det känns ju som det skulle, borde vara det på något sätt.
Nej, inte så det är jättekomplicerat. Det är klart att det är ganska... Alltså det kör ju upp en att ta bort ens bröstvävnad då.
Mm.
Så det kör ju upp hela ens överkropp då. Så den är ju stor på det sättet. Mm. Men, och sen var sjukskriven då i 4 veckor då man inte får göra så mycket, typ bära på saker och sånt, men... Ja, så nog en, ja, ganska stor operation kan man säga.
Men du gjorde liksom båda områdena på samma gång?
Ja, det gjorde jag nog. Att...
Så du var liksom sjuk hela kroppen i 4 veckor, då kan jag tänka mig.
Ja,
ja, jag tänker bara liksom med, som underlivet då, att det är ju väldigt mycket nerver och sånt. Jag är ju ingen läkare eller kirurg eller sånt, men det känns som att det måste ju vara väldigt, jag vet inte. Det känns som att det skulle borde vara en ganska avancerad operation på något sätt, men vi har ju duktiga läkare och kirurger idag, så
jag har utvecklats mycket nog med tiden, så det, ja.
Okej. Okay. Vad var känslan då du såg det i spegeln?
Ja, alltså det var, känns som att det är rätt nu, att det så här ska vara, kände jag. Klart att man har ju så mycket, eller stora ärr och sånt, och det tog ju som tid att läka och sånt, men alltså jag faktiskt jättenöjd med den här kirurgen i Umeå. Jag hade tur på det sättet, jag har typ sett bilder på resultat som jag inte skulle vilja ha, men alltså det blev nästan perfekt, tycker jag.
Roligt.
Ja, faktiskt.
Får man välja så här, nu får du säga till om jag är för rakt på, men jag tänker bara, får du välja hur den ska se ut? Liksom, eller som eller hur funkar det med själva liksom snoppen? Att hur funkar det med, är det som, varifrån får du den?
Jaha, ja, jag pratar om överkroppen nu.
Ja, men jag tänkte om du, för du sa båda delarna.
Nej, inte än. Nej, inte precis.
Okej, okay. Ja, så du har gjort bara liksom överkroppen än så länge.
Ja, precis, okay. Det är så långa kötider. Så,
ja, precis. Okej, okay, jag tänkte att det kör liksom allt på en gång där. Men,
jaha, jag menar så, nej men inte på här sättet.
Nej, så den väntar du på än, och det här sista, eller?
Ja.
Det är det sista operationen då?
Ja, ännu så.
Okej. Mm. Har du tid till den?
Nej, blir väl. Det är ju kö, så det är så svårt att säga. Det varierar ju så mycket. Och det beror på om det kommer in några andra patienter och sånt som är mer akut. Men inom ett år, har de sagt. Så får jag hoppas på det då.
Vi ska hoppas att det inte kommer några flera corona-epidemier.
Exakt.
Eller några andra så liknande. Ja, just det. Men vet du hur det funkar då du kommer att genomgå den här operationen? För jag tänker ju som överlag bara att ska man till exempel göra silikonbröst idag, så får man ju välja hur stora man vill det ska vara eller hur små man vill ha dem och sånt. Att hur funkar det med en könskorrigering? Att får du ha önskemål om?
Ja, egentligen 2 olika varianter man kan välja mellan.
Okej.
Okay. Ja. Jag har nu valt en variant som jag är nöjd med. Så det tror jag kommer gå bra.
Just det, okej.
Okay. Jag är inte sådär bra på att förklara de här operationerna. Det finns ju, man kan ju googla fram.
Ja, det kan man. Google förklarar allt. Om vi tänker, nu har du kommit så här långt på vägen och du har... Det måste ju vara jätteskönt att på något sätt ha kommit det här efter typ 25 års tid som du har gått i en kropp som du inte har känt dig bekväm i.
Mm.
Att du äntligen är på väg att bli den som du har känt att du ska vara.
Mm.
Det måste ju vara så skönt och att det är ingenting som du behöver hålla hemligt något mer för någon.
Precis, jo, men nej, faktiskt, ja, att det är svårt att beskriva, men det är klart att det är som... Jag är så tacksam att jag fått den här möjligheten i Sverige då, att det var det här jag behövde som för att kunna må bra och som ha ett liv överhuvudtaget. Känner jag att innan var ju som jag sa här i början, det var så likhet, och jag tyckte som att ingen, det var svårt att se någon glädje i saker och ting. Att Ja, tänkte att det var så jag måste leva då helt enkelt. Jag vet inte. Jag gjorde inte så mycket egentligen. För att jag hade ingen ork riktigt. När det var så svårt att se. Så det, på det sättet nu mår jag som då mycket bättre förstås. Alltså som nu jag känner att jag som faktiskt har fått ett liv. Jag gör mycket saker. Jag går i skolan, jag jobbar och typ tycker om att gymma och träna och sånt. Allt möjligt. Och ja, jag kan som se en framtid helt enkelt. Innan hade jag nog inte riktigt planerat. Ja, jag kunde som inte riktigt se mig själv bli som gammal. För att jag var som en kvinnokropp då. Så det var inte något jag ville veta av egentligen. När jag kunde föreställa mig. Men då kan jag som föreställa mig att åldras och bli äldre. Och typ, ja, så jag är allt fint i tillvaron på något vis tycker jag.
Okej. Okay. Men vad härligt. Vad skönt att du har vågat göra det här.
Ja, ja. Jag är nog så tacksam då, som jag sa att jag gick då den där gången i december 2017. Jag drog mig nog så mycket för det då, att ska jag gå eller ska jag inte gå? Men att jag gjorde det här då som jag trodde jag aldrig skulle våga göra. Att det var ju, men det är ju ofta då man utvecklas när man gör sånt som man tror att man inte skulle våga egentligen.
Du sa att du har blivit så bra bemött under hela den här perioden och fått bra stöd. Jag tänker överlag, för du sa att om du inte skulle ha blivit bra bemött den här första gången så skulle du ha farit hem och då skulle du troligtvis inte sitta här idag heller.
Precis.
På vilket sätt önskar du att man ska bli bemött?
Alltså som en vanlig människa. Alltså nu idag när jag passerar som man då och folk ser mig som körde så blir jag som bara bemött som en vanlig person. Men jag minns just det där övergången när jag som klädde mig som en man och försöka se ut som en, men jag hade inte börjat ta hormonerna, så då var kunna folk ofta ganska så här osäkra att ja men att man ändå som i sådana fall kanske respekterar och kanske frågar, inte vet jag vad det var nu för pronomen och sånt och bara överlag som en vanlig person, att inte jag speciell på något vis egentligen.
Nej, precis. Nej, och det är väl det som alla människor strävar efter, att man ska faktiskt ska som passa in och inte vara så speciell och på det sättet. Jag tänker bara, jag hade med mig jag tror det släpptes det här avsnittet i söndags nu, men jag hade en gäst som berättade om innan hon kom ut som lesbisk.
Ja.
Och att hon hade gått till en psykolog en längre period och den här psykologen hade sagt att det kanske bara är en fas.
Aha.
Och jag tänker ju att det där är ju kanske någonting som ska kunna vara en mardröm för någon att höra.
Precis.
För det finns ju en risk att man kommer till den här psykologen och de frågar någonting liknande.
Precis.
Och en sån kommentar kan ju faktiskt göra att man stiger upp och går hem.
Jo, verkligen. Det jag skulle ha gjort då om jag skulle bli bemött på det sättet att den personen inte skulle bekräfta mig. Alltså det som eller trott på mig, det jag sa. För man känner ju ändå sig själv bäst. Och det förstår ju de överlag psykologer att du inte för skoj skull man sitter här. Och
nej, precis. Och är det ännu till någonting som man absolut inte har berättat för någon annan så ska man nog ta det på väldigt, väldigt stort allvar också. För då är det nog känslor som man har suttit med ganska lång tid.
Exakt.
Sen då du har gjort den här könskorrigeringen, är det möjligt för dig att bli pappa? Eller hur funkar det?
Nej, inte åt biologiska barn. Nej. Det är det inte. Det är ju då att jag adopterar då antingen eller ja, om jag typ någon gång då skulle ha en partner, en kvinna då, men om hon vill ha egna barn och jag adopterar hennes barn. Ja, men ja, mina egna biologiska barn kan jag inte få, men
nej,
det har ju alltid varit medveten om att om jag gör det här så är det så det kommer bli.
Ja, precis.
Och det egentligen har jag aldrig varit intresserad av. För jag vet ju som att jag vill inte ha barn på det sättet som kvinnor har barn. Så det är jag alltid varit insatt på att om jag någon gång ska ha barn så är det som via adoption, så är det som inte något dramatiskt för mig.
Nej, och det är som du kommer till vara pappa, ja, inte mamma.
Precis.
Exakt. Jag tänker nog som överlag också då, vi bor i lilla Österbotten. Jag tror ju tyvärr att det finns ganska många bland oss som väljer att faktiskt leva med någon liknande hemlighet.
Mm.
Och dö med den hemligheten eller den här skammen som de,
precis,
som de känner. Vad skulle du vilja säga till dem?
Mm, ja, no, att inte känna att man behöver som fly härifrån för att leva ut. Som jag kände att jag måste först flytta till Sverige och bara långt bort härifrån från alla jag känner. För det jag upplevde att ja, men om jag ska göra det här så kan som ingen i min... av som de jag känner från förr vet om det här, för då ska jag inte ha gjort den här processen. Mm. Så jag har typ att inte vänt helt enkelt, utan bara gå och sök hjälp. Att jag hade målat upp en bild av att jag med en massa hemska saker kommer hända och jag kommer bli lämnad och folk kommer undra vad jag för fel i huvud. Mm. Men inte något sånt har hänt. Det är klart att det beror på vilken familj man kommer ifrån och vad man vistas och sånt, men det vet man ju bäst själv. Men så det är väl lag, tycker jag ändå, att det är som ändå ett helt annat liv jag har fått efter att jag vågar leva ut den här sidan av mig. Så på det sättet har det varit värt precis allt jag gjort. Fast det har varit tungt och ensamt. Utan så är det lite svårt att förstå hur jag orkar gå hela den här processen ensam och i smyg.
Mm.
Men det är inte nog jag skulle kunna göra ett varv till. Men det har ändå varit värt det. Mm. Jo.
Ja. Finns det någonting som du skulle göra annorlunda idag? Då du ser tillbaka på hela resan?
Jag inte vet, jag det, som sagt, det inte var någon man talade om här, att jag inte visste att det var ett alternativ, annars skulle jag själv ha sökt hjälp mycket tidigare. Så fort jag märkte att min stämde överens, kanske redan då jag var barn eller i tonåren, att jag redan då skulle ha fått hjälp på något vis, åtminstone gå och prata med någon.
Mm.
Och inte bara gå och bära på det själv. Men det, på det sättet tycker jag det är ändå något man talar mer och mer om, så folk blir som mer medvetna om det. Så därför är jag så glad att de som växer upp idag har som nog bättre, tror jag, än då jag växte upp här.
Ja, precis. Mm. Och så är jag jätteglad att du sitter här och berättar.
Ja.
Verkligen, för att jag tycker det är så intressant och jag hoppas verkligen att någon som lyssnar har någon bekant som kan ha nytta av det här avsnittet, det tror jag absolut, och kanske vågar ta det där steget.
Exakt, gör det, att det är det första steget som är värst, men bara man tar sig förbi det så brukar det nog gå bra.
Ja. Vet du om någon här i Jakobstad eller här i Österbotten som har gått igenom en könskorrigering här i Finland?
Inte som jag känner, bara som jag typ har läst i tidningen och sånt.
Okay.
Så jag har faktiskt inte så bra koll på hur den här processen ser ut i Finland. Det är väl säkert på samma sätt, men jag vet inte om kötiderna är lika långa eller hur
säkert.
Det ser ut.
Men,
ja.
Eller ja, man vet ju förstås inte det, men... Om man tänker överlag med systemet vårt så får man nog vänta på det mesta idag.
Ja, än så.
Ja. Känns det som att det är någonting du skulle vilja tillägga ännu?
Jag vill nog bara egentligen framhäva det här bra liv man kan få när man vågar göra. Alltså, sånt man tror man inte skulle våga göra. Nu lever ju som Charlie då helt och hållet i Göteborg. Och också mitt juridiska kön är ändrat, så jag står ju som man, så är det väldigt svårt att som då spåra tillbaka att jag ska vara i något annat. Så det tycker jag är skönt, att inte det är som att jag lever ett dubbelliv fortfarande, att i Sverige jag lever ju helt och hållet som Charlie, inte det är som någon hemlighet att jag var i något annat, men ändå som inte när jag går runt och berättar, har jag märkt när jag kommer till nya sammanhang att jag inte som något behov av det något mer. Jag är nog som bara Charlie och sen om det är någon jag lär känna närmare, så då kanske jag berättar. Sen då man kommer hit till Österbotten, så alltså, folk tror jag vet, kanske folk talar ju och vet vem är släkten, men inte jag ändå.
Det man inte vet om sig själv, så vet någon annan om
en.
Det är ju
så.
Ja. Men hur är det, jag tänker, du har ju också tre bröder. De har ju haft dig som lilla syster hela sitt liv. Har de kunnat liksom svänga om och se dig som lillebror istället?
Det har nog nästan varit snabbast på något vis när jag har bytt pronomen och säger Charlie och sånt. För mina föräldrar kanske var svårare att byta namn och börja säga rätt på ett sätt, och det kan man ju förstå. Att det inte är någon man bara byter sådär över en natt.
Nej.
Men jag och mina bröder har nog varit riktigt bra på det sättet faktiskt.
Men vad roligt. Mm. Nej, och sen syskon känner ju en. Ofta känner de ju en bättre än vad man kanske känner sig själv ibland. Så.
Ja, så är det.
Just det. Men hör du, stort tack till dig Charlie för att du var här idag.
Ja, tack själv att jag fick komma hit.
Jag önskar dig en jättefin fortsättning på vintern.
Tack, detsamma.